Jesus. De kallade Jesus för mästare. De kallade honom för herre. Och han var deras rabbi, lärare. Men det fanns också människor som mötte Jesus men som valde att inte följa honom. Och i dagens evangelietext så möter vi några människor som faktiskt valde att inte följa Jesus. Vi ska stanna upp vid dem och reflektera kring deras livsval, men vi ska också titta på hur vi som kristna kan fördjupa vår efterföljelse. Jag kommer dela några exempel också på verktyg som kan vara till hjälp i vår efterföljelse att följa Jesus. Men vi ska börja med att läsa dagens text, och jag tänker att vi står upp när vi gör det. Den är hämtad från Lukas evangeliet, kapitel 9. Där det står så här från vers 51. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen så sa en man till honom: jag ska följa dig vart jag än går, eller vart du än går. Jesus svarade: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han: följ mig. Men mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus: låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa: jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade: den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Så lyder Guds ord. Lovad vare du, Kristus. Amen. Varsågod och sitt. Texten inleds med när tiden var inne. Jesus, han styr sina steg mot Jerusalem, och han vet att finalen på hans uppdrag närmar sig. Och han vet också att spänningen ökar. Han vet att många människor inte längre kommer stå ut med att ha honom kvar runt omkring sig på jorden. Och av texten så förstår vi att Jesus valde att ta vägen genom Samarien till Jerusalem. Judarna undvek gärna att gå genom Samarien, och de tog hellre en omväg för att slippa möta dem. Men det gjorde inte Jesus. Han gick in i en samarisk by, och det står att man ville inte ta emot honom för han hade styrt sina steg mot Jerusalem. Och det här var den stora tvistefrågan mellan judar och samarien. För medan judarna hade Jerusalem som tempel eller centrum för sin tillbedjan och Guds närvaro, så var det inte det för samarierna. De hade istället sitt eget tempel på berget Gerishim nära staden Shekem. Och i den här byn så hade man inte någon större lust att hjälpa Jesus att ta sig till den rivaliserande helgedomen i Jerusalem. Så man tog inte emot honom. Vad hände då? Jo, två av Jesu handlingskraftiga lärjungar, Jakob och Johannes, de blir arga och de säger till Jesus: ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Varför frågar de något sånt? Ja, förmodligen så kan de ha profeten Elia i tankarna, som i lät kalla ner eld från himlen och förgöra en hel armé som kung Ashasha hade känt för att hämta Elia. Och för er som är intresserade av det så kan ni läsa mer om det i andra kungaboken från första kapitlet. Vi vet inte om de hade det i tankarna, men uppenbarligen så har de hört det här förut, och de trodde att Jesus var en gudsman, och de trodde att han hade kraft att kunna kalla ner eld från himlen precis så som Elia kunde göra det. Men det gör inte Jesus. Han tillrättavisar dem. Och istället så kommer de förhoppningsvis ihåg hans tidiga uppmaning till dem: är det någon stad som man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka båtens damm från era fötter. Det ska vittna mot dem. Här lär vi oss någonting om efterföljelsen. För Jesus, han tvingar sig aldrig på någon. Det är alltid frivilligt att följa honom. Men när man inte tar emot Jesus så väljer man också bort honom. Och den här byn ville inte ta emot Jesus. Och de skakade dammet av sina fötter och gick till en annan by istället. På vandringen vidare så möter Jesus tre män. Förmodligen så har Lukas slagit ihop dessa möten, och det behöver inte ha inträffat samtidigt. Men det är tre män vi möter. Och den första mannen, han har höga ambitioner om sig själv. Jag ska följa dig vart du än går. Och Jesus svarar till honom: låt oss ana att den här mannen har ingen aning om vad han pratar om. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Ja, vi vet inte, men hans förväntan kan ha varit som så många andras, att han skulle förfölja med i Jesus segertåg in i Jerusalem och befria från romarna. Och där skulle han passa i det sammanhanget. Men Jesus har andra tankar. Hans ambitioner påminner om Petrus. Ni vet när han triumferande ropar på sista kvällen med sina lärjungar vid den sista måltiden: om alla andra överger dig så ska åtminstone inte jag göra det. Och när tuppen gal tre gånger den där kvällen på översteprästens gård, så blev det en förkrossande lärdom för Petrus att hans egen kraft är begränsad. Hans egna ambitioner räcker inte till. Men Jesu nåd, den är större. När sedan Jesus frågar Petrus tre gånger efter hans uppståndelse vid stranden längs Tiberias sjön, kan du läsa om Johannes sista kapitel, om han älskar honom. Tre gånger frågar han det. Och Petrus, han blir frustrerad här, och så säger han: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Det är en annan Petrus vi möter här. Han har fått lägga ner alla sina egna ambitioner att vara en stark lärjunge och sin egen förträfflighet. Nu är det bara Jesus kvar att hålla fast vid. Och det kommer visa sig för Petrus att det är det enda som håller. Och det här är också en erfarenhet som vi måste göra. Även om det är smärtsamt att lägga undan alla mina egna ambitioner, så är det det enda som bär i slutändan att hålla fast vid Jesus. Nästa man som vi möter riktar Jesus en direkt uppmaning till: följ mig. Den här mannen svarar varken ja eller nej på inbjudan. Han säger istället: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Och Jesus svarar till honom, det kan tyckas hårt: låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. Ville Jesus verkligen att mannen skulle strunta i sin egen far och att han inte skulle få vara med på begravningen? Ja, vi vet inte exakt varför Jesus säger så. Men en tolkning som ofta förekommer är att den här mannens far inte var död ännu. Han kunde till och med ha många år kvar att leva. Eftersom en begravning enligt judisk sed skulle ske ganska omgående, så är det ganska troligt att det är så. Och att strunta i sina föräldrar är knappast något som är förenligt med Bibelns budskap, då ett av 10 Guds bud är: du ska hedra din far och din mor. Även Jesus hade omsorg om sin mamma när han bad sin lärjunge Johannes ta hand om henne efter att han var borta. Vi kan därmed ana att det inte var omsorgen om sin far som var orsaken till att mannen inte kunde följa Jesus, utan det var snarare en bortförklaring till att skjuta upp beslutet att följa. Den tredje mannen handlar om något liknande. Han säger: jag ska följa dig Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Varpå Jesus svarar: den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Ja, likadant här så kan svaret tyckas vara hårt av Jesus. Får man inte ens säga adjö till sina närmaste? Men i slutändan är det inte det som är huvudbudskapet i berättelsen. Det Jesus gör och som blir ett ställningstagande för oss, det är att han ställer vårt val att följa honom till sin spets. Vill jag följa Jesus, så innebär det att sätta honom först. För lärjungarna var det allt eller inget när de konstaterar. Vi har ju lämnat allt för att följa dig. Kan också läsa om i Lukas evangelium lite längre fram. När Jesus konfronterar en rik man och lärjungarna konstaterar. Men vi då? Vi har ju lämnat allt för att följa dig. Vad händer med oss? Och Jesus liksom säger, ni har allt att vänta i himlen. Nej, ingen av lärjungarna blir tvingad. För den fanns det helt enkelt inget annat alternativ när de väl hade mött Jesus. Petrus säger, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Och här kan vi förstå att lärjungarnas beslut att följa Jesus, det var ett gensvar på att ha lärt känna honom. Och efterhand som de lärde känna honom mer och mer, så blev också förståelsen för vem han var och vad hans ankomst skulle innebära för dem och för världen allt större. Då fanns det inget annat alternativ än att följa Jesus. Hur ställer du dig till att följa Jesus? Är du mannen med höga ambitioner och självförtroende som säger att jag följer dig vart du än går? Eller är du någon av de andra två som säger att du ska följa Jesus, men först måste jag göra olika saker innan jag kan följa Jesus, innan jag kan satsa helhjärtat på honom? Eller är du som Petrus som förvisso har trampat i klaveret med högt självförtroende och sen förnekat honom, men ändå konstaterar att det finns ingen annat att följa än du? Egentligen så spelar det ingen roll vem du är just nu, utan vem vill du vara? Vem vill jag vara? Efterföljelse är ständigt pågående. Och det är inget som en kristen blir färdig med. Inte förrän vi är hemma hos honom i hans rike. Att följa Jesus, det är vår kallelse som kristna. Det är ett naturligt gensvar på att ha mött honom. Och därmed blir också alla andra mål och livsval underordnat denna kallelse. Inget annat kan vara viktigare än att följa Jesus. Därmed är det inte sagt att efterföljelse är något som är lätt. Vi behöver hjälp för att göra detta. Och faktiskt också disciplin, alltså en självdisciplin som hjälper oss att hålla fast vid att följa Jesus. Och som väl är så finns det verktyg som vi kan använda och som hjälper oss att leva i vår efterföljelse. Och jag ska faktiskt dela några sådana exempel utan att för den skull ha det som en heltäckande lista eller ett facit. Men fem stycken saker som kan vara till hjälp i vår efterföljelse. Och som förhoppningsvis också kan vara någonting att ta med sig från den här predikan. Det första det är, håll dig nära Jesus. Var i sammanhang där Jesus står i centrum. Gå på gudstjänst. Omge dig med människor som också vill följa Jesus. Och som längtar efter mer av honom. Delta i lovsången i gudstjänsten. Vi sjunger inte för att det ska låta bra, som Cliff sa, utan för att lovsången blir en gemensam bön till Jesus att han ska vara med oss varje dag. Läs Bibeln och be Jesus att han ska hjälpa dig att vara nära honom varje dag. Och motsatsen till detta, håll dig borta från sammanhang där Jesus inte står i centrum. Och med det menar jag inte att vi ska vara helt bortkopplade från världen, för det klarar vi inte. Men det finns sammanhang som drar oss bort från Jesus. Och det enda sättet att inte komma bort, det är regelbundna stunder där du har möjlighet att vara nära Jesus. Vi behöver det. Annars kan vi inte leva som kristna i den här världen. Och det andra, det hänger ihop med det första, det är att skapa rutiner som håller. För bibelläsning, för andakt, för bön. Men ett sedgammalt råd, överdriv inte. Det är bättre att ha små rutiner som håller än att sätta ambitioner som gör att det inte blir möjligt och att det blir övermäktigt att hålla fast vid det i längden. För min egen del så försöker jag läsa ett litet stycke ur Bibeln varje dag i samband med frukost. Det kan vara när jag sitter på tåget, på väg till jobbet eller är hemma. Och när jag väl kommer till jobbet så brukar jag gå undan för att be en kort bön för de människor som jag möter eller ska möta under dagen. Det är inte särskilt fromt och jag skäms nästan för hur kort bönen är och hur mina tankar kan fladdra iväg. Men det håller åtminstone. Den sker varje dag. Jag måste ha den, för annars håller inte dagen. Och det är en rutin. Det är precis som att det fattas något när jag inte går på gudstjänst. Så fattas det något under dagen om jag inte får börja den med min, att läsa ett stycke ur Bibeln och be en bön. Så skapa rutiner som håller i din vardag. Det tredje, det är, var ärlig mot dig själv. Lura inte dig själv med att be en from bön om du inte känner dig sån. Gud går inte på det. Ta istället ett öppet och ärligt samtal med Gud hur du har det just nu. Gå en promenad, klaga på Gud. Var arg om du behöver det, var ledsen. Ett sånt samtal är mer en äkta bön än en from bön som inte passar för mig just nu. Gud tål det. Det fjärde. Öva dig att tjäna. Jesus tvättade lärjungarnas fötter trots att de inte ansåg att han, deras mästare och herre, skulle göra något sånt. Och det händer något när vi tjänar varandra. Det kan vara att hjälpa till med någon praktisk syssla, hälsa på en människa som är ensam eller stötta någon som har det särskilt tungt just nu. Tjänandet gör något med oss. Det tillhör också efterföljelsen av vår kallelse som kristna. Och jag tycker det är särskilt berikande när vi pratar om ledarskap. Jag har förmånen att tjäna både här i församlingen inom ledarskapet och att jobba som chef på min arbetsplats. Och när vi pratar om ledarskap i arbetslivet så händer det ofta att, eller man pratar ofta om att en chef ska vara tydlig, ska vara rak, ska vara lyhörd, rättvis och våga fatta svåra beslut. Och allt det där är förvisso bra egenskaper, men Jesus ger ett större perspektiv än så. När han tvättar lärjungarnas fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Det gäller både ledare och vår kristna liv i efterföljelsen. Vi tjänar varandra i det vi gör. Det sista jag vill lämna. Och det har vi haft uppe här och sjungit om också flera gånger. Och som vi ska fortsätta att göra. Låt den helige ande leda dig. Ja, vem är den helige ande? Jesus beskriver anden som hjälparen som ska lära oss allt och påminna oss om allt som Jesus har sagt oss. Det är det sista han säger till sina lärjungar innan han far upp till himlen. Han säger också att ni ska stanna kvar i staden och vänta tills den helige ande kommer. Det innebar att de skulle inte dra igång med någon manifestation eller en evangelisationskampanj eller någonting direkt när han hade försvunnit. De skulle vänta på att den helige ande skulle få göra sitt verk. Och när anden väl kom så hände det också något. Vi läser i Apostlagärningarna, andra kapitel. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Det var något som var värt att vänta på. Och faktum är att de kunde inte klara sig utan den här upplevelsen eller helig andes utgjutande. Den heliga ande kallas ofta för livgivaren. Den som ger oss kraft, eller han som ger oss kraft och vägledning att leva våra kristna liv. Och tycker du, precis som jag, att det ibland är tungt och svårt att leva som kristen? Att du längtar efter mer av honom, men att han också känns långt borta? Jag tror alla kristna kämpar med detta, åtminstone då och då. Att vi vill ha en större passion och längtan efter honom. Vi vill följa honom. Men det är ju så mycket annat som pockar på uppmärksamheten. Och det känns inte något särskilt just nu. Ja, då är det här rätt plats för oss. Vi brukar i varje gudstjänst erbjuda både förbön och att bli smord med olja här framme. Det ska vi göra idag också. Och när vi smörjer med olja så brukar vi också be: kom helige ande över den personen som vi smörjer. Det är en bön som går tillbaka till medeltiden. Ja, längre än så. Och som kristna använt i alla tider. Som en bön om andens närvaro, ljus, tröst och förnyelse. Vi ber den för att vi tror att anden är verksam här och nu och vill göra något med den som vi ber för. Inte för att framkalla anden. Anden är redan här. Utan för vår skull. För att öppna oss själva som ett mottagande. För att ta emot det som Gud vill ge just nu i den här stunden. Vi ska nu be den bönen tillsammans. Och eftersom vi har suttit ett tag så ska vi öva oss i detta. Om vi står upp. Och så kan vi sträcka ut våra händer. Bara så här. Blunda om du vill, om det känns bra. Så ska vi be att den heliga ande får komma och röra vid oss. Och väcka en större hunger och längtan efter Gud. Och vi ska stå kvar i den bönen en stund. Vi behöver inte be så mycket. Vi ska bara låta tystnaden förverka och vänta och se om det är något som Gud vill göra med oss den här stunden. Ibland gör han det, ibland inte. Men anden är närvarande. Så vi ber. Kom helig ande. Rör vi våra hjärtan så att vi får en större hunger och längtan efter dig. Kom helig ande. Vi fortsätter att stå kvar i den bönen och så ska vi sjunga. Får gärna fortsätta stå upp, sitt ner om du vill. Vi kommer öppna upp